var man intellektuell så gömde man helst en deckare i en bok av Kafka eller så.
Är hon radiga med?
En abborre gör 2 kilometer i timme. Det är den långsammaste fisk som finns.
Civil olydnad är väldigt uppfriskande.
Har du till exempel fått den här vidriga jävla silverstrutsen ifrån?
Han hade gått ut från sitt hotell bara en halvtimme efter ankomsten och aldrig mer syns till. Hans rumsnyckel hade hittats på polishögkvarterets trappa. Det var allt som Martin Beck visste när han kom till Budapest med ett halvofficiellt uppdrag. Att leta reda på Alf Mattsson, journalist, född 1933, älskad av få. Under några stekheta mördrumslika dagar dras Martin Beck in i en virvel av händelser och hans liv hänger på en skör tråd innan mysteriet klarats upp. Hej och välkommen till Podd om ett brott. En podd om Sjöwall Wahlöös romansvit, Roman om ett brott. Och idag kommer avsnittet handla om bok nummer 2, Mannen som gick upp i rök. Och podden görs av mig, Frida.
Ja, om vi ska recappa lite snabbt handlingen i den här boken så handlar den alltså om journalisten Alf Mattsson som jobbar på en veckotidning, en svensk veckotidning. Framförallt som någon sorts sportjournalist. Va? Han har också väldigt goda kontakter i östblocket så han har gjort mycket reportage därifrån. Och nu han har befunnit sig nere i Budapest på en reportageresa och inte haft kontakt med sin tidning. Och han är väldigt noga med att lämna in sina reportage och så. Mm. Så att något konstigt har hänt. Och tidningen, som vi inte vet namnet på, hotar då i princip med att publicera en serie artiklar om Mattssons försvinnande som hotar att skada relationerna mellan Sverige och Ungern. Så Martin Beck kallas hem från sin semester som han precis har börjat för att i lite inofficiellt åka ner till Budapest och hitta den här Alf Mattsson. Mm. Så Beck får åka ner dit. Han får också bo på samma hotellrum som Mattsson tidigare bott på. Mm. Och han börjar leta efter den här försvunna svensken. Det visar sig att Mattsson, han har betett sig på ett ganska konstigt sätt. Han har liksom i princip direkt gått från, han har kommit till sitt hotell och direkt gått därifrån, försvunnit därifrån. Han har lämnat all sin packning. Hans hotellnyckel har hittats på trappan till polishögkvarteret i Budapest och sådär. Så det är ett ganska mystiskt försvinnande och Beck lyckas faktiskt inte hitta den här Mattsson. Där han däremot lyckas med att spåra upp en haschsmugglarliga. En västtysk haschsmugglarliga som Mattsson tydligen har haft kontakt med. Och den här ligan, de blir så desperata över Becks undersökningar att de försöker ta livet av honom. Men som tur var så dyker den ungerska polisen. Den här ligan, de blir så desperata över Becks undersökningar att de försöker ta livet av honom. Men som tur var så dyker den ungerska polisen. Och löjtnant Sloka som Beck har blivit kompis med här nere dyker upp och räddar honom från knarksmugglarna. Men Beck får fara hem utan att ha hittat Mattsson. Men väl hemma med hjälp av Kollberg och med hjälp av Sloka som finns kvar nere i Ungern så lyckas de pussla ihop den här gåtan och kommer fram till att Mattsson faktiskt aldrig var i Ungern utan att han har blivit mördad här hemma i Sverige och att hans kropp har hamnat i en rivningskåk som har använts av brandkåren för att öva släckning och helt enkelt har brunnit upp. Det är alltså Mattsson som är bokstavligt talat mannen som gått upp i rök. Men den här boken, den börjar som jag sa i förra poddavsnittet med kanske den mest arketypiska deckarscenen någonsin, för här sitter ju faktiskt Beck och granskar ett nytt foto i sitt förstoringsglas. Och det är ju ett foto som kommer från ett helt annat fall.
Just det, när det är 2 stycken alkisar som har
precis
hamnat i bråk så, och den ena har blivit ihjälslagen.
Boken börjar ju också med en dystopisk beskrivning av folkhemmet. att miljön som de här alkisarna vistas i är en väldigt sliten och smutsig miljö där det är flagnande tapeter. Istället för en madrass så sover man på tidningar. Och det här är alltså skrivet 1966.
Mm.
Det som idag beskrivs som verkligen gyllene år där allt var underbart och perfekt i folkhemmet. Men de som inte passade in i folkhemmet är ju den här samhällskategorin av trasproletärer. Som det sen går som det går för.
Mm. Ja, precis allt i den här lägenheten är ju genomvidrigt. Det får ju verkligen veta.
Det, allting är äckligt. Det, finns en tavla på en naken kvinna där någon har liksom målat på större bröstvårtor och sådär. Bröstvårtorna är ju ett återkommande tema i de här böckerna. Och, ja, men det, allting beskrivs som så fruktansvärt omänskligt.
Och ovärdigt, verkligen. Mm.
Och det är från det här Martin Beck då han har tänkt ta semester och hinner åka ut i skärgården.
Mm.
Till sin älskade Stockholms skärgård. Mm. Men tyvärr med hans oälskade familj som tyvärr är där.
Som stör honom.
Ja, för det tänkte jag fråga. För att den här boken börjar ju med att Beck går på semester. Men redan andra dagen på sin semester, eller egentligen första dagen på semestern, han åker lite tidigare från jobbet för att hinna ut i skärgården. Men redan första dagen på semestern så blir han inkallad till UD och får det här uppdraget. Han åker ju faktiskt, han åker inte ner på polisens uppdrag, utan det är UD.
Mm. UD har väl kontaktat Hammar, alltså polischefen. Och
beskrivningen av svenska neutrala UD-tjänstemän är ju därför väldigt bra.
Mm. Det kommer ju en väldigt tydlig markering direkt där, tyckte vi väl. Alltså att den ena, det är två på UD då som pratar Martin Beck, och den pratar om möjligheten att åka in i Ungern, och de har lagt fram problemet. Och så råkar den ena säga bakom järnridån.
Och då utbrister den andra snabbt. Det var ju det uttrycket vi inte skulle använda.
Precis. Och det kan man väl tänka sig att Per och Maj,
men det är väl
deras sätt att
en blinkning till det. Ja, till neutralitet.
Precis, där Sverige såklart hela tiden var
USAs lakejer.
Ja,
faktiskt.
Men utåt inte ville stå för det, och dessutom såklart inte heller försämrar relationerna med Ungern.
Det, för det är det som är hotet i det här fallet, att den här tidningen, den här som vi förstår ganska reaktionära tidningen, liksom hotar Sveriges relation till det socialistiska Ungern. Men det jag tänkte fråga egentligen var, för att det är ju inte så att Martin utsätts för några jättehårda påtryckningar för att ta det här uppdraget.
Nej.
Och han gnäller en del och säger att ja, men det är min semester och sådär, men han är ändå ganska lätt övertalad. Tror ni att han vill han ha semester i en månad ute i skärgården med sin fru och sina barn egentligen?
Han vill ha semester en månad i skärgården utan fru och barn.
Ja,
han vill ju inte vara med dem, för att han kommer ut på eftermiddagen kvällen, och det första som händer är att han ska fiska med sin son.
Mm.
De lägger nät, och han blir genast sur på sin son sen för att han inte vill hjälpa till att rensa näten och tycker att han får själv fiska och stå för fiskförsörjningen.
Men han är ju inte nödvändigtvis en enstöring, Martin Beck. Han vill ju ha sina relationer. Vi pratade ju om hans vänskap med med Ahlberg då, Motala polisen, i avsnittet om Rosanna. Och det, han utvecklar ju, kommer ju att utveckla en liknande vänskap även i den här boken.
Just det, med Sloka, löjtnant Sloka, den ungerska polisen.
Han gillar inte sin familj, eller nej, han gillar inte sin fru och inte sin son Rolf. Han gillar däremot sin dotter, Ingrid. Men det kommer fram först i senare böcker.
Just det.
Ja, nej, men han är ju ganska lättövertalad som sagt, och även om man får känslan av att Beck inte heller är speciellt imponerad av de här UD-tjänstemännen.
Nej.
Dessutom finns det ju en liten en pik mot egentligen media i det här. Alltså Mats som jobbar på en tidning som vi förstår är inte en tidning som Maj eller Per nödvändigtvis.
Nej, och därför vi försöker komma på vad det är för tidning. Mm. Och det är en veckotidning. Och det är inte en vänstertidning.
Och de verkar syssla med liksom någon sorts skvaller.
Ja,
lite slaskigt. Lite sånt,
Och sport.
Bara just det, att de kontaktar inte polisen när deras medarbetare försvinner. Utan för de vet att om de kontaktar polisen så kan det hända att polisen läcker till en konkurrent. Och så blir det istället en konkurrent som kan skriva artiklarna om att de journalister har försvunnit. Det är ju deras anledning till att gå den inofficiella vägen.
Ja, de verkar ju inte jätteintresserade av att få hem Mattsson.
Nej.
De är mest intresserade av att få ett skop.
Mm.
De vill ju nästan att någonting ska ha hänt honom.
Och det kan man i och för sig lite förstå, för han verkar vara jävligt osympatisk. Jag skulle inte heller visst vilja ha hem honom.
Nej, nej.
Nu är jag andra sidan inte arbetsköpare heller, så vad vet jag.
Men jag tänker att, för vi börjar i den här väldigt snuskiga Stockholmsmiljön, alltså den här oerhört förfallna geggarkvarten som de kallar dem i senare böckerna, liksom, och där det här totalt meningslösa fylledråpet har ägt rum. Och jag tänker att det där är en kontrast mot liksom det socialistiska Ungern som Martin åker ner till.
Ungern blir ju lite det som landet är i Rosianna, där det fortfarande är rent och klart och folk har ändå ett trevligt liv och det är inte smuts och skit och alkisar slår ihjäl varann parti och minut. Liksom. Så han reser till någon form av idyll.
Ja, det understryks ju flera gånger hur låg brottslighet Ungern har. När Martin börjar fundera på vad som kan ha hänt den här Mattsson, så får man liksom följa med hur han tänker att han kan ha blivit rånmördad, men sen ändrar han sig, han rättar sig själv där och säger att nej, men det kan ju inte ha hänt, för att Budapest har ju som alla vet en av de lägsta brottsfrekvenserna i världen.
Ja, men i ett socialistiskt land så blir man inte rånmördad helt enkelt.
Nej, precis, så att det, därför kan det avfärdas redan på det stadiet. Jag vet inte om det är liksom den.
Men det är ju ett underbart land. Det verkar jättehalt. Det är fint väder. Det är jättegod mat som är paprikastark.
Ja, första dagen äter han ju en väldigt god fisksoppa som han blir rekommenderad.
Och sen äter han karp.
Ja.
Mm. All mat som beskrivs i den här är ju faktiskt väldigt
förutom
god.
Förutom Slukas frukost. 4 skivor späck.
Ja, just det.
Som nämns flera gånger, samt att Martin tänker, han ser inte ut som en man som äter 4 skivor späck till frukost.
Ja. Nej.
Jag vet inte hur en sån man ser ut faktiskt.
Nej, mer som Kolberg än som Slokan.
Ja,
Martin, fläskiga axlar menar du.
Martin tänker väl det här, för det kommer en scen när Martin och Sloka, för de är lite, håller lite avstånd i början. Sloka konfronterar ju Martin och säger att jag vet att du är polis ifrån Sverige och du är liksom här inofficiellt. Det får du inte vara egentligen. Och de är lite spänd stämning mellan dem. Men sen träffas de ju på badhuset. Sloka tar med Martin till badhuset så att de går och badar tillsammans. Och det är väl när de är väldigt avklädda i det här varma vattnet, i de varma källorna där, som man tänker att Sloka ser inte ut som en man som äter 4 skivor späck.
Så
det finns alltså den queera läsningen av de här böckerna. Ja.
Att Martin längtar ju på något efter det här mötet. Alltså han, man får ju veta att han skriver ju ett vykort till Ahlberg.
Mm.
Nu kommer jag inte ihåg om han postade det inte, eller om han bara funderar på att skriva det.
Jo, han postade det. Ja. Han skriver ett vykort till Ahlberg. Ja. Vi får veta sen att han har skrivit ett vykort till sin fru och sina barn. Mm. Men det sker liksom utanför scenen. Men det vykort som vi får veta är ju att han postar till Ahlberg. Ja.
Och nere i Budapest då träffar han ju en ekvivalent till Ahlberg. Alltså som ju är den här Sloka. Men det går ju ännu snabbare för Martin att lita på Sloka. Han blir ju alltså, han är ju faktiskt i Budapest på ett inofficiellt uppdrag. Han blir ju medveten om att han är identifierad av den ytterst kompetenta ungerska polisen. Mm. Sloka konfronterar honom. Och trots att Martin Beck själv då resonerar så här att om han frågar om jag är polis på inofficiellt uppdrag ska man ju aldrig erkänna det.
Mm.
Men han känner omedelbart en sorts tillit till Sloka, så att han berättar ju det. Att han är här på ett inofficiellt uppdrag och liksom förklarar lite hur det ligger till.
Mm.
Och Sloka i sin tur är ju inte då den typen av tjänsteman i en socialistisk stat som reagerar med att beivra det här på något sätt. Nej. Eller så, eller liknande, utan tvärtom är ju behjälplig liksom,
i
den här utredningen och vill väl mer eller mindre ha följt efter Martin, vill liksom följa efter Martin Beck för att se att han inte
så han inte råkar illa ut.
Ja,
jag vill bara göra en liten, måla upp en fresk hur det ser ut där vi sitter runt mitt köksbord hemma hos mig, och vi har alla papper och pennor framför oss, så att det är tre farbröder som lajvar elevrådsordförande. Men jag bara säger att jag just nu noterar på Eriks extremt ambitiösa anteckningar som han skrivit ut, ungefär 9 sidor, att han sitter och klottrar hammaren och skäran. Är det en liten hyllning vi kan ana här?
Ja, det är en reflex som sitter i handleden bara.
Ja, jag ville bara lyfta det till lyssnarna.
Men om vi, med, på tal om hammaren och skäran och så, så tänker jag, Ungern, det här Ungern som är, det är ju både, dels är det ett socialistiskt samhälle, och det tror jag att Maj och Per tyckte var liksom, ville lyfta fram att det var bra. Men det finns ju också en viss del av den här konservatismen som vi pratade om förra gången. Martin tänker ju mycket på liksom den här stadens historia. Och då är det kanske inte framför allt dess efterkrigshistoria, utan liksom att det här är centrumet för den centraleuropeiska civilisationen, Béla Bartók, alltså allt, att det här är en så, det är en så kultiverad stad. Och till skillnad från Stockholm som är den vulgära,
degenererad. Ja. Och,
Men här man får en känsla av att ja, det är bra att det är socialistiskt, och det är också bra att socialisterna, de har liksom förmått att bevara det här gamla, civiliserade.
Ja, är det något vi inte ska prata om så är det här tröttsamma gnället från tråkmånsar. De hyllade Ungern. Vet ni inte vilka övergrepp som gick i Ungern? Jo, men det är väl, hör väl inte hit?
Alltså fisksoppan, ni förstår inte hur paprika stark den var.
Det var så karpen. Jag har alltid drömt om att äta den karpen.
Ja. Jag tycker överhuvudtaget, det är ju inte, det är inga absurda hyllningar till Ungern i det här. Det är bara att de framställer Ungern som ett trevligt land. I världen liksom.
Jag tänker att det som de gör är att ge en nyanserad bild. Att det inte regnar en lerig åker och att de äter äcklig karp.
Martin Beck åker ju dit under högsommaren. Och Budapest är väl en av Europas kanske varmaste huvudstäder under den tiden. Det är mycket att man går och badar och man lever ett överlag ganska...
Och de har trevliga båtar.
Ja, och Schlucka säger väl också så här att ja, men vi har just fått lite, liksom lite lugn och ro. Det är väl lite så han pratar efter man tänker då andra världskriget och kanske 50-talet. Då. Så Schlucka trycker lite på det, att få ett lugn och ro. Vi vill inte att bara inte att, du, att, det, att det liksom händer något igen, att man drar upp. Han ställer ju Budapest som en motsats till London och New York bland annat.
Så. Och även Stockholm.
Ja, precis.
Att London, New York och Stockholm, där är det bara knark och mord och sådana grejer, men inte här liksom.
Nej, och det vill vi inte ha hit.
Ja, men jag tänker att den här skildringen av Budapest beror dels på Maj och Pers liksom politiska övertygelse, som ju var VPK-are, alltså allmänt positivt inställda till östblocket, men också på att de hade varit där. Och trivdes, visst var det så?
Ja, precis. De, varför de har förlagt den här boken i Ungern är för de var på besök i Ungern. För det var eventuellt att Per skulle göra en film om Raoul Wallenberg. Men filmen blev aldrig av, men de tyckte väldigt mycket om Budapest. Så då tänkte de, vi skickar Tråkmåns Martin dit. Och han spänner ju av lite.
Ja.
Kan man ju tycka.
Det får man ju säga. Jag tycker att den är lite, den påminner på ett sätt lite om Rosianna, i och med att den börjar med det här
genom att den är astråkig.
Ja, som Frida ska säga, vi är ganska överens om att det här är inte den bästa boken.
Det är den sämsta boken.
Jag skulle säga att det är den sämsta boken.
Det händer ingenting. Martin tramsar omkring dag ut dag in, letar olika jeppar som inte är hemma.
Nej, men man har försökt både med att etablera ett mysterium som inte är lika liksom intresseväckande, tycker jag, som Rosianna. Sen är det ett längre så här, ska vi säga, utredning slash spaningsarbete som ju då varvas med de här också då ganska träiga mötena där Beck och Schlucka går och badar och så vidare. Och sen är det ett försök till en rafflande upplösning som inte alls är lika rafflande som i Rosianna. Så att, man har liksom försökt lite bygga upp den på ungefär samma sätt, men det är ju inte alls lika pikt.
Vi bryr oss ju inte heller om Alf Mattsson som vi bryr oss om Rosanna. Där blir vi ju känslomässigt investerade i liksom vad som har hänt med henne och så. Alf Mattsson framställs ju som ett svin och jag har svårt att överhuvudtaget bry mig om vad som har hänt.
Gillar jag det? Att, alltså så här, brottsoffer behöver ju inte vara sympatiska. Nej. Men det här är ju, han är ju inte osympatisk rakt igenom allt. Alltså, han var, det är mest en tråkig figur liksom.
Alltså, han verkar alltså, ju vara ganska...
Jo, han är ju ett svin, men det är väl många...
Han är väl framförallt ett svin när han blir full.
Ja.
Är
väl det som och har väl hamnat i en del sådana konflikter. Mm. För det börjar med nysta i lite. Han sitter ju alltså med sitt supergäng på Tennstopet som ligger på Dalagatan. En adress som ju kommer att återkomma.
Ja.
Mm. Och där skildrar ju Per och Maj liksom ett... Det här skrået, alltså det är ett gäng journalister i liksom 30, 35, 40 års åldern som sitter där och super, beter sig illa, blåser varandra.
Mm. Snackar skit om varandra. Oerhört
mycket intriger med varandra.
Det jag vill bara säga att vissa av dem benämns ju som redaktör med lite så här pondus. Det är ändå så här, redaktör Molin. Mm. Det är en pondus redaktör inte har idag.
Mm. Ja,
till exempel vara redaktör på... Politism. Det är inte lika med att man sitter på Tennstopet och har viss aktiv.
Du tror att om politismsredaktörer skulle kontakta UD så skickar de inte ut så här, smyg poliser på deras. Tänk om vi skulle uppdatera.
Ja, exakt.
Ja, vart skulle de sitta och vart sitter de super idag? Ja,
någon sminkbloggerska har försvunnit.
Ja. Nej, en youtuber har försvunnit som brukade sitta på Rish.
Ja. Precis, GV kallas in.
För en sak som jag funderade mycket på, vi har ju pratat om att vi inte riktigt vet vilken den här tidningen är. Jag trodde ju först att det var Expressen och det var väl mest en liksom ryggmärgsreflex från att ha läst Guillous Hamilton-böcker, för där är ju alltid Expressen den liksom onda, och alltså Expressen är ju nästan, för att Sovjet hinner ju gå under tiden som Hamilton-böckerna kommer ut, så den stora onda som är liksom genomgående i alla böcker är ju egentligen Expressen. Men det kan inte vara Expressen, för de etablerar att den här kommer ut en gång i veckan, den här tidningen.
Men det där redaktörs, eller vad ska jag säga, det där journalistlivet som beskrivs, det tycker jag är någonting som man har hört också från de som var med då på 60-talet. Mm. Alltså att både Aftonbladet och Expressen och säkert massa andra tidningar också, att det var mycket sitta på krogen. Mm. Det är mycket sådana krökarhistorier liksom. Och här är det mer att om det av de som var med då nu kanske återberättas lite romantiskt, den typen av berättelser, så är ju det här liksom en redogörelse för jävla solkigt det.
Ja, alltså det är ju sad och deppigt. Alltså, de bara bråkar med varandra, de har dålig eller ingen kontakt med sina familjer, för de alla verkar ha en skilsmässa bakom sig. Alltså det är ingen ordning, det är ingen värld. Alltså, det är bara...
men det jag funderade på är i vilken mån den här boken är en nyckelroman liksom. I vilken mån de här journalisterna som skildras och så är personer som man med dåtidens kunskap kanske kunde placera.
Det här liksom är ju ett bias för oss födda på 80-talet, att vi vet inte vilka som var framstående redaktörer på veckotidningar 1966.
Precis, som inte kan något om mudderteknik 1965, som vi hade ett problem med att dechiffrera liksom, i förra avsnittet.
Nej, så jag vet inte. Men det vi kan konstatera är att Per Wahlöö var journalist och aktiv journalist vid den här tiden.
Maj jobbar väl kvar på det där förlaget, tror jag.
Just det, jag tror att det
där de möttes 1962.
Det kan vara karikatyrer på människor som finns på riktigt, eller så är det så att säga konglomerat av olika personer och sådär.
Jag vill tro att det är karikatyrer.
Mm.
För att det skulle tillföra en viss nerv.
Mm.
Och jag tänker att jag tror inte de skulle tycka det var helt fel heller, de som omnämns.
Mm.
Jag tror att de skulle tycka det var rätt.
Ja, det är kanske någon som lyssnar på det som vet.
Som känner igen sig i redaktör Molin.
Ja, precis.
Har vi en Facebook-page?
Nej, vi har
borde ha
ju
en Facebook-page.
Till du som satt på Tennstopet 1966 och beställde in öl genom att säga en rund.
Just det.
Hör gärna av dig.
Skriv till Maj Sjövall.
Jo, precis.
Ja, vi kanske borde ha en Facebook-page.
Ja, jag kanske borde starta upp Facebook igen. Men annars, man kan ju alltid höra av sig till våra Twitter-konton.
Just det, det kan man göra.
Men ingen gnäll. Det orkar inte jag med faktiskt.
Då blir ni blockade.
Då får ni starta en egen.
Då hamnar man i blockgulag.
Mm. Ja.
Men när vi ändå snackar om det här journalistgänget och så, så tänkte jag att vi kunde ta den här stående punkten. Vilka är med? Vilka av våra återkommande karaktärer är med? Och det här är ju en bok, jag tror vi har sagt tidigare att vi nog alla håller med om att det är den sämsta boken. Och en av anledningarna är nog att det är mycket mindre av en ensemblehistoria och mycket mer bara Martin Beck.
Mm.
För Beck är ju med väldigt mycket.
Ja, absolut. Det är ju nästan bara Martin. Alltså, Kolberg figurerar ju.
Mm.
Och framförallt på slutet när det utspelar sig i Sverige igen, så är ju Kolberg med och hjälper till. Och, även,
och är ganska viktig.
Ja, ja visst, för upplösningen. Och även Månsson, då, den skånska polisen.
Just det, för här introduceras ju Månsson som vi har pratat om tidigare, som ju kommer att ersätta Ahlgren som den här...
Ahlberg,
som den här... Herregud, ja. Som den här trevliga landsortspolisen liksom. Ja. Månsson är ju ändå Malmöbo, men det är i alla fall inte Stockholm.
Men han är ändå så arbetargrabb från Malmö som gick och fiskade i Limhamn när han var liten. Mm. Hans pappa dog tidigt så att han har haft en så här hård bakgrund.
Mm.
Och han har väldigt så här, trevligt äktenskap för att han och hans fru ses bara fredag till söndag.
Just det, just det.
Så han ungkarlsliv.
Han har ju hittat det här perfekta, det som alla de här poliserna drömmer om, som inte vill vara med sina fruar.
Så han har egen tid på veckorna där han dricker Gripenbergare. Ja. Väldigt trevlig drink som är grape tonic och gin.
Ja, jag blir osäker för att det avslöjas ju i senare böcker vad den Gripenbergare består av.
Jag ska inte
för det ska vi säga att nästan inget av det här får vi veta, eller inget av det här får vi egentligen veta för att Månsson är med i en kort scen när han sitter på polisstationen i Malmö och i princip ska gå hem.
Mm.
Han är bara antyds här. Två andra som bara antyds, eller som bara, de är inte ens med så att säga i scen utan berättas bara om, är ju Kristiansson och Kvant, de här två patrullerande poliserna.
Ja. Kan inte du berätta om Kristiansson och Kvant?
Ja, det är ju dina favoriter.
Det är några av mina favoriter. Det är ju två, det är någon sorts Kling och Klang poliser som är stationerade i Solna. De jobbar väl Solna Sundbyberg och så.
Ja, de har tagit förflyttning dit för i den här boken så är de ju fortfarande kvar i Malmö. Mm.
Ja, just det, de är två
gamla militärer, furirer i militären i Skåne och som precis
de
har blivit poliser.
De är båda lika långa och blonda, men de är mycket olika. Den ena pratar väldigt mycket, gärna om sin fru, och den andra pratar inte alls.
Mm.
Den ena spelar väldigt mycket tillsammans med sin fru.
Mm.
Den andra är ju inte det.
Mm. Mm.
Nej, men de introduceras här och de återkommer. De blir mer och mer av någon sorts, alltså, comic relief.
Ja.
Men även, det är oftast de klantar till saker.
Mm. Mm.
Men i början är det faktiskt inte så. Alltså, de framställs kanske lite som lite dumma, men vi kommer prata om i nästa avsnitt så kommer vi prata en del om Kristiansson och Kvant.
Nästa avsnitt är de ju faktiskt får spela lite hjältar.
Ja, precis. Så att, då kommer vi återkomma till dem. Men,
och i den här boken så är deras enda insats att de nämns i en rapport. Mm. Deras namn nämns i en rapport för att de har kört Mattsson till sjukhuset för att han har blivit... Säger själv att han har blivit knivskuren. Det kommer väl fram att han har trillat och slagit sig på ett glas hemma hos en kollega här.
Innan.
Sen i böckerna framöver spelar de större och större roll.
Ja.
Både i Den skrattande polisen och i...
Polis potatismos. Har de ju en avgörande roll.
Ja, nej, men de kommer bli, det kommer bli väldigt roligt att få återkomma till dem.
Mm.
För att de är väldigt intressanta karaktärer. Väldigt endimensionella i filmatiseringarna.
Mm.
Då är de ju faktiskt, då är det ju Kling och Klang.
Mm. Melander är med väldigt lite i den här boken.
Ja.
Mm. Man pratar i telefon med honom någon gång.
Exakt. Martin ringer från Ungern och ber Melander kolla upp några i det här journalistgänget.
Mm.
Det är typ det enda.
Mm.
Och Melander blir orolig att han måste göra det då på kvällen. För han ska ju få sina 10 timmar sömn. Men då säger Martin, hej lugnt, gör det imorgon.
Mm.
Så säger han inte alls. Det är lugnt, gör det imorgon, säger han troligen.
Och slutligen så har vi den här löjtnant Sloka.
Ja,
han återkommer aldrig, har jag för mig.
Jag vet inte om han nämns någon.
Nej, det kanske inte är så konstigt. Han bor trots allt i Ungern. Jag menar, Ahlberg bor i Motala, men Sloka bor lite längre bort. Jag vet inte vad han ska säga om honom. Ja, oerhört kompetent.
Ja, väldigt kompetent. Han påminner om Ahlberg då. Alltså, han är en vanlig man på alla sätt och vis. Han är anspråkslös, men väldigt kompetent, väldigt jordnära. Och får ju symbolisera då hela det här. Alltså om Ahlberg var någon sorts lantligt ideal, liksom landsbygdsideal, så är Slocka en motsvarighet då. För det socialistiska Ungern.
Han säger också så här att vi har liksom inget, här är det socialistiska Ungern, har vi inget problem med knark som ni har och sådär. Ja. Han är väldigt så...
Man kan ju ta honom för lite självgod där också.
Ja, han är ju lite av en... Man kan ju se honom som lite av en regimens röst eller något sånt liksom. Men han är också framför allt en väldigt kompetent polis.
Ja.
Och apropå den här gåtan då, så är det ju så att Mattsson har aldrig varit i Ungern.
Mm.
Utan det är en annan som har använt hans pass.
Mm.
Och tagit sig ut ur Ungern med ett annat pass. Och jag har hört att det är någon annan som på fipplat med pass i Ungern.
Ja, just det. Det är jag det.
Ja.
Jag kan ju faktiskt intyga att den ungerska polisen är högst kompetent och tillmötesgående.
Mm. Träffade du Slocka?
Nej, jag träffade en... Det började som så att jag var på semester i Wien. Skulle ta tåget över till Budapest.
För att vi vet ju att man kan ta sig in och ut ur Ungern med tåg, med flyg, med bil, med båt, gående, cyklande, ridandes och krypande, som Kolberg konstaterar.
Ja, det är en väldigt bra redogörelse över färdmedel som är tillgängliga i Ungern.
Och jag valde tåg.
Mm.
Men även ombord på tåg så var det passkontroll. Jag var helt övertygad om att Ungern var ett Schengenland. Så då sa jag till den gränspolisen att ungefär... Vad gör du? I know my rights. Hungary Schengen. Och då sa hon Hungary not Schengen. Och då var det bara att följa med dem sen. Så det stod en polisbil och väntade på mig när vi kom fram. Och sen fick jag åka till en station som låg lite utanför Budapest.
Hittade du en hotellrumsnyckel på trappen?
Nej, inte. Det fanns överhuvudtaget inga mysterier, utan det de sa var du får det tog lite tag, för det var ingen som pratade engelska först. Så att de fick ringde en kille, men jag var ju 21-22 någonting då, och han var i min ålder, och förklarade lite snabbt på engelska att vi måste kontakta din ambassad, kontakta Sverige, så du får sitta här så länge. Och sen fick jag sitta i ett rum för mig själv, och sen fick jag till och med gå ut på rastgården, ta en cig, och så var det lite andra interna där som inte, jag tror inte de fick samma milda behandling. Jag hade inte tid till det riktigt sådär, men jag hade kanske kunnat rusa bort och lyft någon vikt väldigt snabbt fram och tillbaka för att liksom kunna säga att jag har levt riktigt kåkliv i Ungern.
Kan du skriva till så här, dina kompisar, skicka sig, it's money on the inside.
Nej, jag fick inte chansen till det heller tyvärr. Jag hade kanske varit skönt att få några dagar där i alla fall som man kunde skryta med. Men nej, det var över på ungefär 6 timmar. Och sen hjälpte den här polisen mig med att hitta en taxi. Och så förhandlade han ner priset så att jag fick komma in till Budapest för en fast taxa. Och så fick jag reda på att mina vänner som hade tagit taxi från centralstationen och skulle ungefär 2 kvarter fick betala ungefär 5 gånger så mycket. Det var en vinstaffär för mig kan man säga, att bli haffad. Sen sa den här gränspolisen också att du hade tur som var från Sverige.
Jaha.
För hade du varit ryss hade du inte kommit ut.
Ja.
Jaha.
Mm.
Men ryssarna kanske tycker paprikafissoppan är så god så de vill ändå inte åka.
Men i det socialistiska Ungern,
då hade det varit problem. Precis. Det finns ju en annan karaktär här som jag tycker är intressant att prata om. Och det är ju simmerskan, före detta simmerskan Ari Böck.
Ari Böck.
Redan här börjas de orimliga namnen. Ja.
Här poängteras det.
Ja, faktiskt. Här säger folk att det är orimligt att heta Ari Böck.
Ja.
Ari är ju då ett smeknamn för något sånt. Men Böck, det är tydligen hennes namn.
Mm.
Det är väl ett tyskt namn. Hon har tyska rötter. Men
jag tänker
ungar.
På den här tant Bocken i den här Astrid Lindgren.
Mm. Just det.
Vilken är det? Hur som helst, hon är ingen gammal häxa utan en tävlingssimmande 22-årig.
Mm.
Hon pratar tyska, så hon verkar vara...
Ja, hon har tyska rötter, säger de. Jag vet inte riktigt om det är så att hon är ifrån Tyskland och bor i Ungern, eller om det är så att hon är tillhör en av de här liksom tyskspråkiga minoriteterna just.
Mm. Som Hertha Müller.
Ja, precis. Men Ari Böck...
Hon har nämnt alldeles för lite i den här podden, ja, tycker jag.
Alf Mattsson har ju... Det är ett av de spår som Beck har, att Alf Mattsson har snackat om den här Ari Böck, att de har en relation nere i Ungern. Det är väl Kollberg som lyckas avslöja det där hemma i Sverige och skicka ner information till Beck. Men det visar ju sig att den här Ari Böck, hon är liksom, hon har varit Mattssons kontakt till den här smugglarligan, för att Mattsson har smugglat hasch till Sverige.
Mm.
Och det är den här tyska, västtyska, mycket viktigt, västtyska ligan som har smugglat in. Och det de har gjort är att de har smugglat hasch ifrån Turkiet till väst. Mm. Men de har gjort det via Ungern. Därför att, som de säger, västeuropeiska tullare tror inte att det kan komma något värdefullt ifrån ett socialistiskt land. Så att därför så blir de liksom inte kollade när de...
Nej, de kontrollerar väldigt hårt åt andra hållet. Så att man inte ska ta med sig någon bristvara in.
Mm.
Men ut så, alltså när man ska lämna då Ungern för Västtyskland, så kollar de inte ens. Dessutom säger ju den här knarkligan och tillsammans med Shoka, de har ju samma analys där, att det finns ingen poäng med att avsätta några sådana produkter i det socialistiska Ungern.
Nej, det är ingen som knarkar i,
det är ingen som knarkar och ändå, och valutan är för lite värd, så att de vill ta det från Turkiet till väst och framförallt av Tyskland. Men Mattsson har väl ändå varit kurir i Sverige.
Han har varit i Sverige. Mm. Han har sålt i Sverige. Men den här
Ari Böck och Martin sammanträffar ju på något form av hotell där Mattsson har bott en natt.
Ja, de träffas ute. Nej, först träffar han henne för att han går hem till henne och förhör henne.
Ja, men det är ju på ett hotell där.
Ja, just det. Förlåt, jag trodde du menade att de träffas senare.
Senare så träffas de när Martin har varit och badat med Sluka.
Mm, just det.
Och hon säger att hon också har varit och badat.
Mm, mm.
Och sen så
spenderar
de kvällen ihop.
Mm.
Och hon är väldigt uppenbart intresserad av honom, så att säga. Och hon spelar ovetande om vem Mattsson är.
Mm.
Men i det här läget så har ju Martin inga misstankar om den här
knarkligan.
Så att Ari Böck är ju alltså då en tävlingssimmerska. Eller hon var tävlingssimmerska året innan i alla fall. Hon har precis slutat med det. Man kan tänka sig att hon är alltså en idrottskvinna, ganska ung. Och som träffar en medelålders svensk kommissarie med magproblem. Och då sker det som naturligt sker. Det vill säga hon får kåtslag.
Ja.
Mm. Här förekommer ju... I en serie som innehåller ganska många mord och otäckheter så förekommer ju seriens äckligaste ord.
Alltså det är så äckligt. Jag vill inte...
Vi har ju de direkta...
Vill du läsa upp citatet från vad som händer? Det här är alltså...
Jag vill bara säga, känsliga lyssnare, hoppa över kanske 30 sekunder.
Jag vill triggervarna här. Men det här är alltså... Så här beskrivs det efter att Ari Böck... Hon har tagits in, hon har kommit upp till Martins... Mm. hotellrum efter att de har haft en kväll tillsammans, helt enkelt.
Ja, och först får vi veta det mest väsentliga när det gäller kvinnliga karaktärer inom Sjöwall Wahlöö, det är ju det här med bröstvårtorna. Och då står det att bröstvårtorna var stora och ljusröda och cylindriska som landfasta sjömärken.
Så det här är inte det värsta. Det här
alltså 1000 miljoner kronor på att Per satt och runka när jag skrev det här, alltså. Och drömde om att det här var majsbröstvårtor.
Det skulle jag tycka är i sådana fall en förmildrande omständighet. Ja. För att sen så sker ju det som sker när flicka möter gubbe. Könsorganet var svält och öppet. Triggervarning nu då. Vaginasekret rann i hans fingrar. Jag hoppas vi kan klippa in när det blir uppläst också. Vad heter han som har läst?
Torsten Wahlund.
Ja,
det är faktiskt det vidrigaste. Jag vill aldrig höra Torsten Wahlund säga vaginasekret.
Jag vill inte igen. Att ni två säger det någonsin mer heller.
Nej, vi släpper det.
Ja, men här tycker jag... Först så tycker man som sagt man tycker att det här är konstigt och aningen genant. Mm. Som när man läser det.
Det är lite som Millennium-trilogin när alla unga snygga tjejer vill ligga med den här lite plufsiga äldre journalisten.
Mikael liksom. Blomqvist. Ja. 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 Men det är ju för... Stig Larsson skriver ju om sig själv. Ja, och drömmer om att alla vill ligga med honom.
Men sen så får man ju reda på att Ari är ju med i den här knarksmugglarligan och har ju haft som uppgift att liksom snärja eller bevaka Martin. Ska säga. Och då blir det ju helt plötsligt mer förklarligt. Okej, okay, ja, men hon gör det som hon använder sin kvinnliga charm liksom för att...
Den här farliga kvinnliga sexualiteten. Precis.
Men då har hon i alla fall ett lite slugare syfte. Då är det inte så att hon bara blir oerhört pilsk av att se den här gamla kommissarien. Men sen får vi reda på i förhöret med de tyska, västtyska männen att Ari är nymfoman. Det är det ordet alltså, de använder då. Och så berättar de ganska ingående om partnerbyten och så kallad menage à trois.
Hon vill ja, men hon är löpsk som en hynda, som det heter.
Ja, precis. Så att då är vi tillbaka igen till att vi ska läsa det som att Aris motiv är faktiskt att hon blir så till sig av Martin Beck.
Men Martin, han har ju varit väldigt...
Och då hörde ju till saken att när han avvisar henne, då blir hon så arg så hon rusar till sina västtyska kompisar och säger fixa honom!
Just det.
För att hon inte fick ligga.
Och det blir hennes fall, kan vi säga. Att de gör en överilad aktion. Att de försöker faktiskt ta koll på Martin Beck.
Men Martin, han ger ju utslag på sin liksom skarphet här. För att när hon går ut på toaletten så kollar ju han hennes badkläder. Och de är helt torra. Även i, liksom, i linningen. Och de är helt torra. Och då avslöjar han ju att hon har ju inte alls varit och badat, utan hon har ju stått och väntat på honom. Och jag vet egentligen inte, avvisar han henne för att han är en gift man med fru och barn, eller avvisar han henne för att han kommer på att hon är en skum figur som har stått och väntat på honom? Liksom?
För att hon är en skum figur?
Ja.
Jag läste det ju först som att det är inte gift man, men mer att det här är inte professionellt.
Nej. Precis, men Ari, hon skickar liksom sina manliga hantlangare i den här knarksmugglarligan för att slå ner Beck, eller för att mörda Beck är det väl egentligen. Och där är väl återigen, Beck är inte någon actionhjälte här direkt, utan det är faktiskt den ungerska polisen som kommer att rädda honom.
Han har ju varit skuggad av dem och han har trott att det var ungerska polisen, vilket han har sagt till Sluka. Och Sluka försäkrar honom att de inte skuggar honom. Men eftersom Martin säger det så börjar de kolla om han är skuggad. Eftersom det är en sån renhårig och trevlig poliskår.
Ja, precis. Det är ju det socialistiska... Ungern utför ju ingen egentligen sån granskning av...
Nej.
Eller förföljelse av Martin Beck på det sättet. Utan det är ju... Det är ju västtyska.
Precis, man leker väl lite med det här för att vi förväntas tro att det är de mystiska Stasi-figurer liksom som är efter Martin hela tiden. Men det visar ju sig att det är den här knarkligan som har varit efter honom hela tiden. För att de tror att han... De vet ju bara att han har någon sorts koppling till Mattsson. Men det som händer är väl i princip att den här knarkligan nystas upp. Men Beck konstaterar att han inte kan hitta Mattsson och reser hem. Och reser till Malmö där han stöter ihop med Kollberg i en ganska rolig scen. Martin vet inte att Kollberg har åkt ner till Malmö.
Men så hör han någon skälla ut en yngre polis för att denne har köpt torra mazariner. Vilket är ett fruktansvärt övergrepp mot Kollberg.
Så där dyker Kollberg upp. Kollberg har varit med lite grann och varit med på telefon och så. Men härifrån så blir det väl Martin och Kollberg som börjar reda i det här och börjar nysta bland det här journalistgänget helt enkelt. Och bland annat så börjar Martin tycka att det är konstigt att de får en beskrivning från gränspolisen av hur Mattsson såg ut när han reste in i Ungern. Vad han hade för kläder. Och Martin tycker att det verkar konstigt att han hade liksom samma typ av kläder på sig som också fanns i hans resväska. Det vill säga att han hade tagit dubbla uppsättningar av rockar, av samma... Ja. Jag tycker att det där kanske
är lite... Jersey-blazer.
Jag tycker att det kanske är lite långsökt ledtråd, men någonstans där väcks... Och det där är lite snyggt gjort, för det fattade åtminstone inte jag som läsare. jag hängde inte med på vad poliserna hade fattat när de kommer på att Mattsson faktiskt aldrig reste till Ungern.
Nej, om jag ska vara ärlig, alltså när det gäller den upplösningen så hade jag svårt att engagera mig.
Ja, det är inte så jävla kul, men det kommer ju fram i alla fall att det är någon annan som har rest dit på hans pass, men inte ut med det passet. För det passet finns ju kvar på hotellrummet.
Just det.
Men han har använt någon stackars belgare eller vad det är.
Ja, en belgisk turist. Ja, exakt. Som var lite lik honom och rest ut och sen rest hem via Wien och Köpenhamn. Mm. För i Köpenhamn får man inga stämplar. För då har han rest på sitt eget pass. Ja, det är väl det. Ungefär. Mm.
Ja, det är alltså en av de här. Det är en av de andra journalisterna. Jag kommer inte ens ihåg vad han heter för att det är...
Nej,
så ointressant.
Man får ju dem lite snabbt presenterade för sig då. Det görs en kartläggning av de andra journalisterna i det här gänget som sitter på tändstopet.
Men de är rätt lika allihop.
Ja,
och det är också ett poäng att alla män där har skägg.
Mm.
Det är ju anledningen till att han har kunnat åka på Mattssons pass är att båda har skägg och att han också tagit Mattssons glasögon. För då ser de tydligen väldigt likadana ut.
Mm. Jag är väldigt glad att bara en av er har skägg. Så att jag kan se skillnad.
Ja. Och den andra har glasögon.
Ja, men om... Ja.
Om jag skulle ta på mig glasögonen så skulle det bli...
Ja, då skulle det bli knas. Mm.
Men det som har hänt är
skulle vi kunna gå ut och in i Fridas lägenhet hur som helst? De skulle inte ha någon aning om vad som var i rummet.
Men de här Mattsson och den här andra journalisten har suttit och supit. Mattsson har hittat nakenbilder på den här journalistens fästmö och börjat skrika om det här. Mattsson verkar ju ha en tendens...
Får vi säga vad han skrek?
Ja, du får säga vad han skrek.
Har citatet här då har han skrikit: vilka maffiga pattar du har, får jag lägga mitt huvud på dem?
Ja.
Ja.
Det, och den här andra journalisten då har blivit så arg över det här så att han till slut har strypt Mattsson.
Mm. Får jag bara rätta dig? Det där citatet är ju det där fylleslagsmålet i Malmö.
Just det.
Det där är ju inte...
Fel av mig.
Ja.
Får man reda på exakt vad han har sagt? Nej, det får man inte. Det är så svårt att berätta.
Ja. Han har sagt något fruktansvärt. Han har försökt sno en av de här nakenbilderna och så har han sagt något fruktansvärt om den här
journalistens beteende.
Det är ganska osympatiskt, ja.
Och då har den här journalisten blivit så arg att han har strypt honom och så har han dumpat honom i en rivningskåk som ska brännas ner av brandkåren. Och den här rivningskåken ligger vid hans gamla adress. Han har precis flyttat därifrån.
Det är ju så Hagalund, som, det
är så som Martin och Kolberg kommer på det, för att de åker först och tittar alla de här journalisternas nuvarande adresser och sen säger de att den här han har flyttat nyligen, vi åker och tittar på det gamla stället då. Och då lägger de samman ett och ett.
Väldigt svårt att lägga ihop det ett och ett ändå. Här bor han i ett lägenhetshus. Där borta är en rivningskåk som är halvt uppeldad.
Mm.
Att liket skulle ligga... Ja, jag vet inte.
Men
det är ju som sagt en dålig jävla bok.
Mm. Och sen det som händer... Upplösningen här som vi sa, som de försöker göra rafflande, som inte är så rafflande, är ju att de håller den här journalisten i hans lägenhet medan hans fästmö är på väg dit.
Mm.
Och då ska de väl liksom, han vill inte att hon ska få veta vad som har hänt. Han vill inte att hon ska höra det här. Så till slut så bryter han ihop och erkänner allt sammant. Och det här är väl också ett sånt exempel på när Martin får vara den här väldigt duktiga förhörsledaren. Mm. Han vet exakt vart han ska trycka liksom för att få fram den här bekännelsen.
Och det är också till att han som mördade Mattsson skulle gifta sig om en vecka.
Just det.
Att det var, han ville ha ett uppstyrt liv och så kommer Mattsson och förstör.
Men man känner ju ändå inte för någon av dem. Man känner ju inte för Mattsson. Man skiter i hur det har gått för honom. Man känner inte för den här journalisten som det nog är meningen att man ska känna så här att nej, hände, nu är hans liv förstört. Och
men det är ju för att man inte har fått någon bild av honom. De har inte målat upp honom på något sätt som sympat. Eller man lär inte känna honom alls.
De här tyskarna som åker in i Ungerns fängelse då för knarksmuggling, de verkar ju gilla det. De får ju, en av dem ställer fråga till ungerska polisen om det finns gym och vad det är i fängelset. Och det finns det såklart.
Det här är ju också ytterligare ett gäng så här innebandykillar som är ganska korkade och ganska onda.
Liksom. De är reseledare.
Ja.
Det är ju...
Tänkte ni också, min mentala bild av de här var ju Suntrip reseledare från Sällskapsresan hela tiden.
Alltså att den ser snygga reseledaren av dem.
Ted Åström alltså.
Ja, självklart. Exakt. Inte han chocka med bongotrumman.
Nej, precis. Nej.
Vi har ju en stående punkt som vi brukar ta upp, och det är ju den politiska analysen eller det politiska innehållet i boken.
Ja, eftersom det här är en kommunistisk podd så måste vi alltid avsluta med det. Det är några olika grejer. Bland annat så är det det här fylleslagsmålet som boken börjar med, samt det fylleslagsmålet i Malmö där Mattsson är med.
Mm.
Alltså det ena är ju mellan alkisar, det andra är mellan Mattsson och en journalist.
Mm.
Båda de handlar om att en av dem kallar den andra för jävla tysk, jävla nasse väldigt många gånger tills den andra flippar.
Mm.
Och i ena fallet leder det till mord, och i det andra fallet leder det till att en ramlar på ett glas, alternativt blir knivskuren.
Mm.
Ja, och de här alkisarna, det är ju ett ärende som avhandlas liksom hastigt, och det är något shit happens lite sådär, i den här samhällsgruppen. Medan, även om man inte vet det från början, så är det ju ungefär samma scenario, som det är ju samma händelseförlopp ungefär.
När Mattsson har blivit mördad.
Ja, precis. Mm. Men det är ju då, får man ju först reda på efter en utredning av liksom gigantiska mått, får man ju säga, med liksom underrättelsearbete i Ungern och så vidare. Så att det är väl en kommentar helt klart som de vill göra. Det är väl ingen slump att boken liksom gör en cirkel där, liksom slutar på samma sätt som den börjar. Sen är det ju det här med Ungern. Det påpekas ju flera gånger det här med Ungerns och Budapests låga brottslighet, att det inte finns narkotika i någon större utsträckning i alla fall, och att just Sloka kommenterar gärna med exempel från London och New York
och Stockholm.
Och det här var ju då ett Ungern vi kan drömma oss tillbaka till, för dagens Ungern är ju jävla fascistställe och dit svenska jävla nassar flyr.
Där har de hittat sin fristad idag. Det sitter ett gäng nazister i någon sorts liksom diaspora i Budapest under ledning av Erik Almqvist.
Precis, det är väl han Daniel Friberg också.
Jag kan inte namnen alltså, men det är
ja, men det är bara för jag vet att han är aktiv i den här hatklubben.
Det finns ju mycket man kan säga om liksom den deformerade arbetarstaten, socialistiska Ungern liksom, men det var ju i alla fall inte en fristad för nassar.
Nej.
Det finns ju en ganska fin scen när Beck går runt här och så kommer han in på en bakgård bakom en synagoga och upptäcker att det finns liksom ett ålderdomshem för förintelseöverlevande judar där. Och det är liksom någon sorts bild av att ja, men det socialistiska Ungern har tagit hand om nazismens offer och så.
Mm.
Nazismen förekommer ju en del som motiv i det här. Dels då de här fyllebråken. Och i det här fallet med den här mördade alkisen i början, så är det ju mördaren, hans mamma är ju tyska. Och då har den andra börjat kalla honom för nazist och nassesvin och sådär, för att hans mamma är tysk. Och de här västtyska reseledarna är ju också lite sådär... ja, vi är tyskar, men vi har inga ansvar för
nazismen. De pratar liksom lite så här, vad ska man säga, de snackar om brudar och bärs ungefär, liksom också lite.
Mm.
Och de är väl överhuvudtaget så här element som Schlucka menar att sånt vill vi inte ha här i Tyskland. Vi har haft nog av sånt. Mm. Det är lite så också, det här är ju ett Ungern då som nu bara vill ha lugn och ro och som har åstadkommit lugn och ro.
Ja, verkligen. De verkar jättehärligt. Synd att kom nassar och förstörde
det igen. Ja, det enda som är förstört i Budapest är väl, jag kommer inte att vara där, om det är monument eller en stadsdel eller vad det är, som Martin Beck påpekar att den där hade ungerska fascister och SS-män förstört under 1945 när de retirerade då, så såg de såklart till, eftersom fascister och nazister har liksom det i sig att de vill förstöra allt av värde, så trots att de inte kunde vinna någonting på det militärt så hade de bara ägnat sig åt liksom enorm förstörelse.
Mm.
Och det säger ju Beck att det är något som gamla pilkorsare han träffat i Sverige ännu talade om med stolthet.
Han har träffat så många gamla pilkorsare.
Ja, men de ungerska fascisterna flydde väl till Sverige på den här tiden.
Och nu för tiden flyr våra svenska fascister till Ungern.
Så alltså, utbytet vet fan varför, och relationerna mellan länderna har ju fortsatt.
Mm. Ja, hörni.
Tror jag att vi är klara med den här boken.
Ja, vi kan ju säga att det finns ju faktiskt en filmatisering av den här också som ingen av oss har sett. Jag har laddat hem den. Jag tänkte först att den är omöjlig att få tag på. Och det betyder då att den inte finns på Pirate Bay. Men det gjorde, jag hittade den och fick hem den. Men den finns det är en västtysk-ungersk produktion. Undrar om det inte står att den är svensk också. Den kan, kan vara brittisk också. Men den är ju på ungerska.
Vilket år gjordes den?
1908. Nu måste jag slå i mina papper här. Det är det som prasslar.
Den ditt är kompendium.
Exakt. Då bläddrar vi till sidan 367. Och där står det filmatiseringen 1980. Och den är alltså med Derek Jacobi.
Just det.
Känd från I, Claudius bland annat. Som spelar Martin Beck. Men,
heter han Martin Beck i den?
Ja, eller han heter Martin Beck.
För det finns ju ett antal filmer. Två filmer tror jag där som är Beck-historier. Men med andra namn på polisen.
Nej, så är det inte här. Utan det är en filmatisering. Men så om någon läsare eller lyssnare som talar ungerska. Och, Erik Almqvist till exempel.
Alla utom Erik Almqvist kanske.
Men om Erik Almqvist kan tänka sig att översätta hela och lägga in textremser. Han pratar ju inte ungerska såklart. Men om någon...
Då han har väl assimilerat sig till det nya landet som han har kommit till.
Ja, det är klart.
Ja, pratar bara ungerska nu. Nej, men om
den här filmen är ju garanterat förbjuden.
Om vi har någon lyssnare som förstår ungerska som antingen vill kolla på film med oss och direkt tolka, alternativt bara skriva textremsor och slippa träffa oss. Så att vi har två efterlysningar då i programmet. Någon som var på tändstopet och identifierar sig med att vara redaktör Molin 1966. Mm. Och någon som kan ungerska. Är det något mer vi söker efter?
Nej.
Full kommunism, kanske.
Med de orden kanske vi avslutar för idag.
Ja, tack så mycket. Tack för idag. Och i nästa avsnitt kommer vi prata om mannen på balkongen.